Att personer dyker upp i en stank är ingen man kan hindra, men som någon har uttryckt sig, du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga bo. Mm. Jag har lovat att älska min man i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och därför kommer jag också att vattna gräset hemma för att minska risken för att det ska bli grönare på andra sidan stängslet.
Här i relationspodden så får vi ju lyckligtvis in frågor av er där ute. Och ibland så dyker det upp sådana här dilemman som känns extra akuta. Det är någon som är i en väldigt prekär situation och det känns som att man nu behöver hjälpa den här personen direkt. Och den här veckan är just en sån situation.
Ja, det här är verkligen ett jättefärskt brev. Falskt brev, jag på att säga. Färskt brev, men inte falskt. Mycket, mycket äkta. Rakt från hjärteroten. Hör på det här som Stupid Cupid 26 har skrivit till oss. För några år sedan blev jag väldigt förtjust i en annan man och han verkar vara intresserad av mig också. Sen efter det här har han blivit en god vän till mig och jag skulle inte vilja avsluta vår vänskap men inte heller riskera att min pojkvän blir sårad. Mina fantasier och drömmar om den här andra mannen plågar mig emellanåt och fast jag vet att det ju bara är fantasier så känns det som att jag gör någonting fel. Jag har varit med min sambo i över 5 år, vi skulle så småningom vilja börja ha barn tillsammans. Och det att han vill ha barn medan jag är lite osäker på om jag vågar bli gravid gör nog att jag skäms ännu mer för att jag går och har känslor för någon annan också. Jag har ifrågasatt om jag saknar någonting i vår relation och att det är därför jag har de här fantasierna. Men vår relation är bra och när vi har problem brukar vi lösa dem tillsammans och vi älskar ju varandra. Jag vet att om jag skulle berätta sanningen så skulle det såra min pojkvän och vänskapen med den här andra mannen skulle kanske ta slut. Eller sen skulle den här andra mannen bara tyngas av att behöva bära på en sån här sak. Kanske jag ändå kan hålla det här hemligt för dem eller är det fel? Jag har nu i alla fall pratat om det här problemet med mina bästa vänner och de har förstått. Vad tänker ni? Jag behöver era kloka råd, skriver Stupid Cupid 26.
Oj, oj. Kära du är inte den enda i den här situationen. Jag tror att de flesta i en långvarig relation har blivit förtjusta i någon annan emellanåt. Det är det som kallas mänsklighet och livet. Och det är nu bara liksom på det där sättet. Men jag förstår att det känns akut och att det känns som att du borde fatta någon typ av beslut.
Så är det ju. Och oj, vad ni tyckte mycket om det här brevet.
Ja.
Vi kom upp i ungefär, vi gick över 50 brev och jag har förstås läst dem alla noga. Och vi har plockat ut då några. Stupid Cupid, du kommer att få väldigt mycket svar på tal, men ärligt talat, jag vet inte om du kommer att bli så mycket klokare. För folk är inte alls överens när det gäller det här. Och vi kan börja med några sådana här ganska korta och slagkraftiga brev som vi fick. Jag kan dra dem alla i en radiramsa.
Yes.
Det här är definitivt ett tecken på att den nuvarande relationen inte kommer att hålla. Jag talar av erfarenhet, skriver Bytt är bytt 40. Gå på din magkänsla och älska med den andra killen, skriver M, 65 år. Ta båda två, föreslår Jarp, 73. Skärp dig och satsa på det du har, säger mormor. Och Hanna, 27, säger jag har samma problem och jag vill också gärna ha tips.
Ja,
ja men ni hör.
Ja. Men vi ska ta och dyka in i de här breven och här har vi första brevet som kommer från signaturen Terapeuten 55 som skriver att alla människor har ett inre liv och fantasier. Att fantisera om någon annan så betyder inte att det saknas någonting hos din nuvarande partner. Sinnet kan ändå dras till det nya och spännande utan att det är ett krav på förändring. Att styra sina tankar och fantasier är svårt, men du kan välja att inte agera, det vill säga att inte vara otrogen. Att diskutera saken med vännen eller partnern så tror jag faktiskt inte skulle leda till någonting gott. Snarare riskerar du att såra din partner och förvirra den här vännen. Acceptera att dina fantasier finns där om ni i övrigt har det bra i er relation.
Och Terapeuten 55 formulerar här fint det som väldigt många av er skrev om. Att framförallt så ska man inte hålla på och banna sig själv allt för mycket för att de här fantasierna dyker upp och för att man har gått och blivit förtjust i en annan. För det där är inte någonting man riktigt kan styra själv.
Nej.
Kommer de här känslorna så kommer de och att acceptera dem är säkert ganska klokt i det fallet. sen just det där, vad man gör av dem. Om man låter fantasierna surra på ett tag tills de avtar. Nå, inte det är ju någon större skada skedd. Det är ganska naturligt. Men om man sen börjar fatta beslut och börjar agera enligt dem, då är det sen en annan femma. Det här var något som många av er skrev om.
Mm. Och det är ju lite farligt det här med att ge de här tankarna allt för mycket utrymme. Signaturen Been There 47 skriver nämligen så här: fantasier är inte farliga. Din sambo fantiserar garanterat om andra också ibland. Men man bör bara komma ihåg att det är just det som det handlar om, fantasier. Med facit på hand så råder jag dig att hålla din sambo närmare dig än någonsin nu. Göra nya grejer tillsammans. Minska eventuellt också lite kontakten till din fantasivän. Låt din sambo bli mer intressant i dina ögon igen. Varför blev du kär i honom när ni blev ihop? I slutändan är det vardagen som är viktigast. Dock är du ganska ung, 26 år, så jag vet inte om du ska eller vill lyssna på en medelålders tant. Det kan ju också hända att du inte är redo för ett allvarligt förhållande med just familjeplaner. Och kanske istället behöver leva ut först, och att det är det som ditt hjärta försöker säga.
Eftersom Stupid Cupid har skrivit till oss så tror jag att hon är helt nöjd med att medelålders kvinnor kommer med tankar och råd här. Men Been There 47, mycket bra formulerat tycker jag det här. Och ett konkret tips det där att kanske läge att hitta på lite på något sätt, låter det så här, att spajsa upp förhållandet med den här sambon. Det behöver inte nödvändigtvis handla om bara sex. Det kan handla om andra grejer. Men kanske lite för jag menar, vad jag lite misstänker att kan ha hänt här i Stupid Cupids fall är att de har varit ihop i några år, det har blivit bekvämt, det har blivit slentrian, det har blivit tryggt och bra och de älskar varandra, men det kanske är lite tråkigt. Och man kanske inte riktigt överraskar varandra längre och man kanske lite har tappat intresse för varandra, och det skulle man kunna försöka väcka till liv igen just genom att göra någonting annorlunda, samla på nya upplevelser tillsammans.
Mm.
Så det tycker jag kunde vara ett helt konkret och mycket bra tips.
Ja, och lägga den där fantasivännen lite sådär på sparlåga. Att man behöver kanske inte umgås så mycket med den personen om man märker att den blir för intressant helt enkelt. Att man tappar fokus från ens egen partner.
Sen tror jag också det här är en bra tanke, vilket Stupid Cupid själv var inne på, att kan det här lite vara nu en sån här grej att hennes hjärta sparkar bakut inför det här att oj, att nu börjar det vara stora grejer på gång här, bilda familj, stadga sig för livet, gifta sig kanske och så vidare, och att det då känns lite så där att är jag redo för det här eller hinner jag ännu byta eller hinner jag helt ändra riktning?
Ja, eller är jag säker på den här relationen?
Ja, för att så här, när det finns barn inblandat och så här, så blir ju det väldigt mycket snårigare att separera. Att så länge man bara är två så går det för det mesta ganska enkelt. Jag menar, det kan vara smärtsamt och jobbigt och så här, men så fort sen som man har gift sig och kanske har gemensamma bostadslån och gemensamma barn och gemensam hund och så här, så då blir det jobbigare. Och då förstår jag att den där tröskeln kan kännas ganska hög.
Och sen är det också att den där relationen blir också betydligt jobbigare då man har småbarn och allt det där som du Eva räknar upp där.
Mm, att, precis.
Ja, jag menar, jag tänker ju liksom att om man så där tidigt redan tycker att men det här är ganska tråkigt, så det kommer inte att bli liksom roligare längre fram.
Mm.
Mm.
Eventuellt. S. Rivera, 49 år, har också erfarenheter som hen vill dela med sig här. Det verkar som att den här relationen har förlorat den viktiga ingrediensen passion. Hon behöver ge sitt nuvarande förhållande en chans till för att testa om relationen är död eller inte. Om det bara finns vänskap kvar, då behöver hon fundera på varför hon stannar kvar i den relationen. Men till att börja med så måste hon välja sig själv. Jag har bott ensam med min dotter i nästan 10 år efter 2 misslyckade förhållanden, och jag är faktiskt superglad över mitt liv. Nu känner jag mig redo att bli kär igen eftersom jag har lärt mig att älska och känna mig själv. Så jag hoppas att du, brevskrivaren, kan ta det bästa beslutet för dig och för andra, skriver S. Rivera, 49 år.
Amen.
Det var vackert skrivet.
Ja.
Strunt egentligen i de här karrarna. Välj dig själv och så ser du.
Ja, jag tror nog man vet det där svaret också. Om man riktigt så där umgås med sig själv och begrunda det.
Mm. Man måste ju också låta det muhi på lite, de här känslorna. För jag menar, en sån här fantasi och förtjusning, den kan ju bara ploppa fram och då är det lite svårt att analysera att vad betyder det här nu då? Varför tänker jag på någonting sånt här nu överhuvudtaget? Men sen om man går och suktar efter någon annan vecka ut och vecka in, månader och år, då kanske det läge att ta sig en ordentlig funderare att varför håller jag på det här sättet? För också en sån här tillfällig förtjusning, den brukar ju spraka upp och gå om. Precis som det antagligen gick när vår brevskrivare blev ihop med sin sambo. Den här förälskelsen, vare sig det, man är förälskad i den man är tillsammans med eller inte, så det går ju om. Eller det övergår i någonting annat.
Ja. Men nu ska vi gå vidare till nästa stora fråga. Och det är det att ska hon berätta det här för sin pojkvän eller inte? För det är ju en ganska kvistig grej det också. Herr M, 33 år, skriver att jag har varit med om liknande och det enda rätta och respektfulla för din partner är att vara ärlig. Jag brukar tänka att kan man inte berätta en sak åt sin partner som man gör med en annan individ, då gör man någonting fel. Att kommunicera bygger på en stark relation. Att fantisera om andra människor om dittan och dattan, det gör väl alla. Men som du nämner så är det här ändå en nära vän som du ses med ofta och det är lite alarmerande enligt mig. Klart att små misstag händer nu och då, men fram med dem bara. Alla vi är ju ändå vuxna människor.
Skriver herr M, 33 år, som absolut tycker att det här är någonting man ska kunna diskutera med sin partner. Så får man absolut tycka, all respekt för det, men jag vet inte om jag skulle vilja veta, om jag skulle vara i den här partnerns situation.
Nej, men liksom, vad ger det en? Att om man tänker att rollerna skulle vara ombytta då, och ens partner kommer hem och säger att hej, att jag har ju den här kompisen David. Du vet ju att David och jag umgås ganska mycket och jag har funderat jättemycket på att skulle jag borde bli ihop med David istället.
Kan du säga konstiga känslor för David. Vad tror du de betyder? Alltså det, absolut, jag menar, en del människor kanske har en sån relation där man kan ta upp sånt här också och ventilera allt. Och det är ju inget fel på det om man lyckas med det. Men jag tänker att jag skulle känna det lite som att nu kommer min partner och skulddumpar det här på mig.
Ah.
Att nu ska du få veta det här, så här känns det. Och så kan den här partnern då känna sig lite så att jag har nog åtminstone varit ärlig, så jag är nog ändå en ganska bra människa. Och så skulle jag sitta där och vara så där, nej men inte var det här nu något vidare. Att nu kommer det att kännas jättekonstigt när du går på jobb och jag vet att du kommer att träffa den där kollegan som du är intresserad av.
Ja.
Att jag behöver nog faktiskt inte veta det här. Så länge det nu inte ens har hänt, så länge framförallt det bara är på ett sådant fantasistadium, då tycker jag kanske inte ens att det skulle angå mig.
Nej, och vad leder det till? Jag skulle bara bli liksom ledsen och osäker och svartsjuk och fundera på att jag inte räcker till.
Men också Chocolata 47 är inne på samma linje som föregående brevskrivare och skriver så här. Börja med att fråga dig själv om det var omvänt läge och partnern hade berättat för dig. Vad skulle du då ha gjort? Kanske partnern har känt något liknande. Då kan ni enas om att men det är nu sånt här som händer och det behöver inte vara någon varningssignal om att relationen inte är bra. Men en djup relation innebär att man delar sitt innersta. Sen kan det stanna där om man inte är öppen för alternativ relation med flera partner. Men om det skulle såra dig att han vågar öppna upp sig och vara ärlig, hur ska ni då komma in i varandras innersta? Att inte våga vara ärlig mot den man vill leva med, det blir svårt i längden. Jag tror att de flesta någon gång känner en attraktion till någon annan. Jag tror alla emotionellt mogna människor kan hantera det. Att bli emotionellt mogen kommer inte av sig själv. Det blir man genom djupa, modiga samtal med någon man känner sig trygg med. Om ni redan är där så behöver det här samtalet inte bli så svårt. Om ni inte är där har ni lite att jobba med.
Mm.
Jag är jätteimponerad och lite obekväm med den här tanken.
Att det här är måttstock på att ens relation är tillräckligt djup och mogen. Att man vågar säga att hej, jag tycker att David är het.
Jag är inte helt säker på att mitt innersta angår någon annan än mig själv.
Ja.
Inte ens den som jag delar bostadslån och säng och framtid med, måste jag säga. Men det här är alltså jag. Det här är ingen diss för er som har relationer där ni faktiskt delar PCA av det innersta. Men jag tycker inte heller kanske, jag håller kanske inte riktigt med om det här att om man inte kan dela precis allt och berätta precis allt för sin partner, att det skulle vara någon sorts brist i relationen. För jag tror att där är människor också väldigt olika. Jag menar, jag jobbar ju med min fantasi, jag är ju författare.
Mm.
Och skulle jag tror inte ens att min man skulle vara så hemskt intresserad av att veta alla mina innersta tankar och allt jag går omkring och funderar på. Också sånt som är viktigt och tar upp mycket utrymme i min hjärna. Jag vet inte om det skulle tillföra någonting om jag skulle börja berätta allt det. Jag tror däremot att han är kanske en mer pragmatisk person som kanske inte sitter och funderar ut olika yviga scenarier på samma sätt som jag gör. Så det ska också bli en obalans i det.
Ja, ja. Och då man vet också att om man är en sån typ så vet man också att det kommer och går och det allt går över. Och att det här är då en fas av det här tydligen. Jag rådde och funderar över det här just nu.
Mm.
Ja, jag måste nog säga vad jag håller med dig. Du vet, inte har man ju som någon rätt i någon annans innersta ändå. Att bara för att man är ihop. Men det är ju olika på det där att hur man är funtad. Vissa är ju sådana som pratar om allt. Det enda som jag tänker risken där att om man inte säger någonting överlag så kan det också hända att den här första brevskrivarens partner tror att allting är frid och fröjd medan stupid cupid igen är sådär att jag funderar faktiskt att är det här ens rätt? Som att man kanske inte ger den andra en rättvis chans att göra relationen mer spännande och rolig och att man hittar den där connectionen igen.
Men där kan man ju också tänka sig att man kunde välja en sån här lite mesig mellanväg. Till exempel säga det här att tycker du inte också att vår, alltså vårt liv har blivit lite väl vardagligt och trist på sistone. Ska vi hitta på någonting? Jag skulle vilja att vi gör mera grejer. Det tycker jag är en konkret grej att ta upp med sin partner. Sen behöver man ju inte säga att vet du, vi hade så trist så jag började fantisera om David.
Mm.
det är liksom lite en viss skillnad där.
Ja, absolut.
Men här var ännu ett brev som kom in. Ännu en i lag berätta för partnern. Här har vi lyckligt gift 31-åring som skriver så här. Att personer dyker upp i ens tankar ingen man kan hindra. Men som någon har uttryckt sig, du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo. Mm. Jag och min man, vi pratar också öppet med varandra och med våra vänner om personer i vår omgivning som vi attraheras av. Och då försvinner en del av laddningen på något sätt. Jag har lovat att älska min man i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och därför kommer jag också att vattna gräset hemma för att minska risken för att det ska bli grönare på andra sidan stängslet. Lyckligt gift 31-åring.
Vad bra sagt det där.
Med fina metaforer. Det är fåglar och det är gräs. Och
ja, ska vattnas. Vattenspridaren fram med den nu bara. Ja. Nej men precis. Det, ja. Vattna gräset hemma. Ja, istället för att bara sitta och snegla på grannens gräsmatta.
Men det här kan jag lite förstå, det här med att om man börjar prata om någonting man känner så när man delar det med någon så kanske den där laddningen lite försvinner. Det kan också bli tvärtom om man skulle sitta och berätta till sina tjejkompisar att åh David, och så sitter de lite och fnittrar och fnattrar och så blir det på något sätt en ännu kuligare grej av hela den där förälskelsen.
Mm. Eller att man säger då att ja, men jag är lite förtjust i David. Så att ja, men vi har faktiskt en ny medarbetare på jobbet. Hon heter Jessica.
Mm.
Och hon är också ganska trevlig. Mm. Att det kan ju också bli en toxisk grej av det där.
När man tar det med partnern, ja.
Ja.
Jo, jo. Det kan bli lite som en tävling nästan.
Ja. Mm.
Men det här är väldigt intressant. Jag tycker det är spännande att läsa era brev. Ni som har relationer där ni faktiskt kan prata om det här utan att det blir någon större grej. Och här är ju faktiskt den som har en god erfarenhet av att berätta för sin partner.
Mm. Crush på jobbet 39 skriver att jag har en underbar man som jag har varit gift med i många år och vi har barn tillsammans. Men för något år sedan så träffade jag en man på en kurs. Och det var pirr vid första ögonkastet och han kände likadant. Vi hade kontakt och vi träffades en tid. Som tur är så har jag och min man en öppen kommunikation så jag berättar om den här situationen. Efter ett tag så valde jag att avsluta kontakten till förälskelsen eftersom den sårar min man, som annars ändå är väldigt tålig. Som tur har vi lyckats läka såren som uppstod och leva gott vidare tillsammans.
Ja, där ser man, det behöver ju inte nödvändigtvis leda till katastrof att vara ärlig.
Nej, men där ser man att den där mannen, han blev jätteledsen av det.
Ja.
Klart han blev sårad att du träffade någon man på en kurs.
Som du och blev ännu fortsatte träffa
ja,
den.
Ja, efteråt. Och att han är tålig, men till och med din tåliga man tyckte att det här var nog väl magstarkt av dig, hör du.
Ja. Och sen tänker jag också att en sån här misstänksamhet kan ju bli kvar där och gro på något sätt.
Mm.
Nästa gång du ska gå på en kurs.
Ja men precis.
Nej, men, ja, jättefint att det ordnar sig och att det här gick om och att det slutar lyckligt. Men nu var ni många som ju faktiskt reagerade på det här. Och jag tar åt mig av det här. Ni tyckte att det var jag som skrev den här artikeln som man kunde kommentera. Att det var lite dåligt att inte alternativet flersamhet nämndes någonstans i de här frågorna som vi listade upp där i artikeln. Och det har ni helt rätt i. Jag vill ändå säga att vi har ju pratat om flersamhet och att vara poly i den här podden många gånger.
Mm.
Så det här är nog ett alternativ som vi har ventilerat med och utan gäster här. Så att om det här alternativet, vi kommer att prata lite om det nu, men om det här är någonting du är intresserad av att höra mera om, gå och kolla på arenan lite bakåt i den här poddens historia, för där finns flera jättebra och intressanta avsnitt som jag har lärt mig mycket av.
Mm, absolut. Men vi ska ta och titta lite på vad ni tycker om just det här med flersamhet som ett alternativ. Och Prozac 53 säger att det är ju inte så ovanligt att ha känslor för flera. Det kan ju vara så att hon faktiskt är flersam. Sen om hon vill leva så eller inte, det är ju en annan sak.
Och det som jag har lärt mig när vi har pratat om det här tidigare är ju att många som lever i flersamhet, de har ändå en sån här... De har en partner, en sån här huvudpartner så att säga. Men det är en överenskommelse att vi får också dejta andra, ha sex med andra eller vad man nu sen ställer för regler för det här. Vi berättar allt eller jag vill inte veta någonting. Allt det där så kan man diskutera sig fram till hur man gör det. Och många verkar ju få det här att funka jättebra. Och det här är ju också ett sätt att komma ifrån det här med att folk är otrogna mot varandra.
Mm.
För är man flersam så kan man inte vara otrogen om man inte bryter mot någon regel.
Tänk vad behändigt. Det var inte alls, det lät ironiskt, men det var inte alls ironiskt menat. Följande signatur så tycker jag att det är cool. Liberala Linda, 36, har nämligen skrivit följande brev och hon säger att fantasier och drömmar är det som gör livet spännande. Fantasier som sårar är snällast att hålla för sig själv. Det betyder ändå inte att de är fel. Fantisera vidare och njut av pirret. Det är självklart att människor fantiserar om andra, så jag och min partner vi brukar tala om det då det händer. Jag skulle inte göra det här under perioder då vår relation är sämre, men då vi är tända på varandra så känns det ännu hetare att höra om vad den andra tänder på. Jag uppmuntrar min partner att testa sina fantasier gällande andra personer om chansen kommer. Jag har också fått chansen att göra det och det förde oss närmare. För mig är det ändå klart och tydligt att jag inte vill avsluta relationen med min partner trots att jag fantiserar om andra, skriver Liberala Linda, 36.
Och det låter jättebra. Det enda kruxet där är att i en sån här konstellation så måste man ju tycka lika.
Mm.
Att det kan inte vara så att den ena lever i flersamhet men inte den andra. Att man båda är liksom överens om det här att det är okej att vi träffar andra.
Absolut. Inte annars blir det ju inte någonting. Annars är det ju bara psykiskt våld.
Och sen kan det ju hända att den ena faktiskt inte har perioder då den inte vill träffa någon annan och tycker att nej, men hör du, gå ut du bara att jag vill vara hemma och titta på tv.
Ja.
Så att det är ju inte så att man måste vara så här i takt att jag har en dejt ikväll så du måste också hitta någon att gå ut med.
Ja.
Men bevisligen funkar det här ju för många. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag vet inte Stupid Cupid om det här är någonting för dig. Men jag råder dig än en gång, gå och lyssna på våra tidigare avsnitt om det här, om det är en tanke som fascinerar dig på något sätt. Det är ju lite sådär, äta kakan och ha den kvar. Eller ta båda, så att säga. Att både kunna ha den här trevliga, trygga partnern, kanske få barn, gifta sig, göra allt det här, men ändå vara överens om det här att nej, men blir man intresserad av någon så får man gå och träffa den lite grann, och det är liksom inget hot mot vår relation, utan det är någonting som till exempel då i Liberala Lindas fall rent av kan göra den där relationen lite hetare och lite mer spännande, att man tar med sig erfarenheter och upplevelser utifrån.
Vi ska ta ännu några blandade godingar på slutet. Jag tycker om Eva att du har rubriksatt följande brev med knassa först, bestäm dig sen.
Och så tolkar jag nu åtminstone Ecke 96 brev. Här står så här. Det här är ett svårlöst problem som oftast brukar infinna sig hos manliga individer. Jaha, är det så? No. Fantiserar om, det låter för mig som att det rör sig om ren sexualitet, de här fantasierna. Om så är fallet skulle sannolikt de flesta, inklusive jag, kanske inte så där direkt söka efter eller arrangera ett möte med den här aktuella motparten, men låta det ske om tillfället uppstår spontant. Sannolikt visar det sig att gräset inte var grönare på andra sidan staketet, och därefter kan man fatta ett seriöst beslut. Förlåt, jag började skratta, men är det inte knassa först, bestäm dig sen?
Ja, det är det.
Ja, okej, bra. Väljer man då att stanna kvar i den nuvarande relationen så bör man om möjligt hålla det hela hemligt och lova sig själv att snedsprånget med den andra aldrig mer kommer att upprepas.
Säger moralens väktare Ecke 96.
Jaha.
Nej, det var ett ironiskt moralens väktare. Nej, men alltså jag tycker det är så fräscht det här med att ni skriver det vad ni tänker. För att jag menar, det är onödigt att vi sitter alla här och är sådär, och Jesus tele, som man säger på finska, och är sådär att jo, nej, men jag skulle nog aldrig, oj. Att sådär, att de tycker att, nej, men varför inte testa det? Köper man ju en bil heller utan att provköra den.
Ja, och det är dags att byta bil, så nu ska vi se om det här ska vara någonting för mig. Nej, jag kör nog den här gamla Volvo några år till.
Ja, den funkar jävla bra. Och sen just det där, att sen att man har varit och provkört så berättar man bara inte om det åt sin partner. Det kan också vara ett alternativ, för jag menar, blir den där partnern igen gladare av den här informationen? Antagligen inte.
Ja. Så här tyckte Ecke 96, och andra tycker lika eller helt olika. Det är upp till var och en. Karin har också velat kommentera Stupid Cupids brev och skriver: jag hade det precis som du. Efter flera år intalade jag mig själv att den andra mannen nog var den rätta, då han aldrig hade lämnat min hjärna trots att jag hade gett det så många år. Så jag föll alltså för frestelsen till slut. Jag skilde mig, jag satsade på den nya kärleken. Och några år senare insåg jag att det tyvärr bara varit lockande med uppmärksamhet, och kärleken var inte alls så magisk och långvarig som jag hade tänkt mig. Jag skulle göra vad som helst för att vrida tillbaka tiden. Nu får jag acceptera mitt val och leva det liv som jag har ordnat för mig. Jag kommer att sörja det här för evigt och sakna mitt gamla liv. Så tänk efter vad du ger upp. Det är lätt att inse vad man har förlorat först när det är för sent. Många får ta snedsteget med sig i graven, däribland jag, skriver Karin. Som ångrar sig.
Ja, nu blir det här lite ett sån här dubbeldilemma-avsnitt här. Men alltså Karin, jag måste bara säga, när jag läste det här brevet så blev jag bara som så ledsen. Och jag tycker faktiskt att du måste ha rycka upp dig nu, den här självömkan och den här självspekelsen. För jag menar, du föll för frestelsen eftersom din relation antagligen var helt stendöd från förr. Mm. Och liksom, det var det här som måste hända för att det skulle ta slut. Det skulle aldrig ha hänt om ni skulle ha haft en bra relation. Så sluta sukta efter det som var. Jag menar, hänt är hänt, bytt. Och så här liksom att antagligen så är det också så att du liksom lite så där glorifierar hur det var. Att oj, det var nog så kiva, oj, han var nog så härlig. Fast det kanske inte alls var så. Så att där är det också att ibland måste man lite så där bitch-släppa sig själv och sluta jomma och vet du, hänga kvar i det förgångna.
Nej, absolut. Jag tycker också, precis som du, Hanna. Klart att man kan ångra sig och tycka att var dumt och vi hade det ju faktiskt bra. Vad synd att jag inte insåg det. Men nu har du den insikten med dig vidare i livet.
Mm.
Dags att vända blad, sa knugen. Men faktiskt att för evigt gå omkring och på något sätt banna sig själv för att man har fattat, alla fattar dumma beslut.
Ja, ja, ja.
Det kan också vara ett jättedumt beslut att stanna kvar i en relation för länge.
Exakt, och det kunde du ju inte veta då.
Så du har ingen facit här. Det kan hända att du inte skulle ha varit dugglyckligare om du skulle ha stannat kvar med din partner.
Ja, eller sen kanske det som den här brevskrivaren som sa att hon har levt ensam med sin dotter i 10 år efter 2 misslyckade förhållanden, att hon tycker att det är toppen. Kanske ja. Karin inte behöver någon överhuvudtaget.
Vågen 44 skrev ett brev som jag tyckte, jag blev lite uppiggad av det på något sätt.
Ja. Alla har vi säkert perioder i livet när vi lockas av det grönare gräset på andra sidan staketet. I alla fall så har det hänt mig flera gånger, trots att jag har varit tillsammans med min partner i 27 år. Jag har accepterat mina känslor men inte agerat, vilket har gjort att de här känslorna för någon annan ändå har dött ut inom ett år. Numera så ser jag ingen annan som kunde ersätta min partners plats och jag bävar för den dagen ifall han skulle gå bort före mig. Han blir bara snyggare och sexigare för varje år och eftersom vi kommunicerar våra behov så hålls vår relation levande och trygg. Någonting värdefullare än det så kan man inte ha, skriver Vågen 44.
Huvudräkning här, hon var typ 17 när de blev ett par då. Så de har faktiskt hängt ihop hela sitt vuxenliv. Men vad kul. Jag tyckte det var härligt. Det där är ju också lite något som kan vara lite ash. Om man har bytt partner och sen träffar den där som var en tonårsförälskelse och så har han blivit en jävla stilig silverrev. Och man tycker att, varför gjorde jag mig av med den där för att han var lite trist där i ett skede? Ser ni hur han ser ut nu?
Va? Ja, kanske man kan fortsätta där man slutar. Sånt har jag också hört talas om.
Ja, det kan hända. Men där ser man... En långvarig relation behöver inte på något sätt rubbas eller vara dålig för att det emellanåt kan finnas ett intresse för någon annan. Så länge man nu inte gör någonting oåterkalleligt så kan man leva en lång och lycklig relation som bara blir bättre och bättre med åren.
Och det tyckte jag var fint. En lång relation så kan vara lite olycklig emellanåt och sen blir det bättre igen. Liksom, att det kanske inte är värre än så. Kanske vi också går omkring och tänker att vi borde vara så himla lyckliga hela tiden. Att sen, men alla långa relationer har ju svackor. Att man kanske inte behöver fästa så mycket vikt vid dem.
Nej, precis. Man brukar ju prata om den här 7-year itch som filmen med Marilyn Monroe. Att var sjunde år så brukar många långa relationer ha en sån där svacka. Och att man får bara ta det. Jag vet varför det är just 20 år. Men det kan hända att det stämmer. Jag har inte räknat.
Nej.
jo, vi är ju inte på vår tredje svacka nu här efter. Peter K. 38 skriver så här. I nämnda situation bör man verkligen fundera på om det är frågan om förälskelse eller rent av kärlek. En förtjusning kan vara så intensivt att det är lite svårt att uppfatta skillnaden. Jag har under årens lopp sett förhållanden och äktenskap rasa samman för att den ena parten eldigt jagat efter sin förtjusning för att sen inse att det inte alls var det som hjärta påstod. I ett fall kollapsade ett 15-årigt äktenskap och det orsakade katastrof för bägge parterna inklusive två barn. Några månader senare ångrade den förtjusta parten sig, men då var skadan redan skedd. Barnen led mest, den förtjusta har aldrig blivit sig själv igen, men hen som blev bedragen lever nu ett lyckligare liv.
Det finns någon rättvisa. Karma.
Ja, ja. Andra säger att gud vad skönt att bli av med den där.
Ja, men där ser man ju det där. Alltså det är ju inte lätt, vi pratade om det tidigare också, det här att då du har ett långt äktenskap och barn och hela det här köret, det är ju inte lätt att liksom bryta upp det. Så att nu ska det ju vara ganska mycket säkert till för det. Och det är synd att det nu inte räckte flera än några månader det där då i så fall.
Ja, jag tycker det här är klokt skrivet här att försöka analysera att är jag faktiskt kär i den här personen? Är det så att jag skulle vilja leva med den här personen? Hur skulle det vara? Hur inbillar jag mig att det skulle vara? Eller är jag bara lite förtjust? Är det här nu lite sådär? Det är vår och fåglarna kvittrar och hormonerna spirar. Och är det därför jag känner lite fladdar i bröstet när jag ser den här personen? Och i så fall inser att men det är som det är. Och det hör till och det är inte någonting som jag behöver grunna desto mera på. Och det kommer att gå om så småningom.
Nåja, nu ska vi ta oss an det sista brevet för idag, veckans brev, och det kommer från signaturen Det brukar lösa sig 27 som skriver så här. Jag läser mellan raderna i Stupid Cupids brev att brevskrivaren känner en press på att hitta rätt svar och att vara 100% säker. Men alltid så är man inte säker, och det kan vara helt okej också om man ändå är nöjd. Sociala medier ställer höga krav på parförhållanden i stilen med If it's not a hell yes, it's a hell no. Och det här ska jag inte lyssna på, för ingen människa är underbar varje sekund. Kanske det fattas någonting från den nuvarande relationen, men det behöver inte betyda att relationen är dålig. Jag tycker att brevskrivaren kunde öppna diskussionen om att det känns som att någonting fattas och då funderar tillsammans med sambon på om det kanske går att jobba på den här saken. En diskussion med konkreta påföljande steg kan förstärka känslan av intimitet och förälskelse. Och om paret inte kommer varandra närmare som följd så ja, då är det kanske ett tecken på att relationen har sett sina bästa dagar. Då det gäller kompisen som brevskrivaren är kär i. Han kanske har en del egenskaper som är bättre än sambon, men tänk på alla egenskaper som brevskrivaren inte är medveten om. Bra point där. Hur ska det vara att leva ett förhållande med den här personen? Har de samma vision för framtiden? Finns det ens en chans att ett förhållande med kompisen skulle lyckas? Eller är det fråga om förbjuden kärlek som kanske inte skulle finnas om brevskrivaren var singel? Är det faktiskt den här andra mannen som är problemet? Eller är brevskrivaren kanske inte redo för att bilda familj ännu men vågar inte riktigt medge det till sig själv för att hon känner press att hon borde vara lycklig med sin sambo fast hon kanske inte är det? Ja, inte många svarar mig, men några punkter att tänka på i alla fall, skriver. Det brukar läsa sig 27.
Vadå? Det var ju jättemånga kloka svar här.
Ja.
Ypperliga poänger, och jag tänkte på det här med att om man är förtjust i någon så målar man ju upp en sån här persona som en fantasifigur hel och hållen.
Mm.
Just det här, man ser bara det attraktiva och det charmiga och man inbillar sig att det skulle vara helt otroligt att vara tillsammans med den här personen. Men det vet man ju inte. Det stämmer antagligen inte. Den här fantasifiguren är inte sån här i verkligheten. Och alla de där, jag menar han kanske också skulle vara dötrist om några månader.
Mm. Det vet du inte heller, för att jag menar du träffar någon så träffar du ju de underordnade förhållanden på det sättet. Det kanske är just en kompisträff att man går ut och äter och har roligt och det är lätt att vara charmig i några timmar. Eller kanske på jobbet att du träffar någon nu och då och att då är man just i sitt bästa. Man är lite uppiffad och man är smart och man har nya idéer för nya projekt och så här. Men i verkligheten så sitter man bara hemma och spelar plejka.
Ja, precis. Och sen tycker jag ju också att det brukar lösa sig 27 här, kan ha en poäng i det som Stupid Cupid ju också skrev att kan det vara det här med en oro för framtiden som gör att en sån här tvekan har infunnit sig och att hon kanske inte riktigt är redo att börja försöka få barn ännu. Och i så fall kanske man skulle kunna säga det till den här sambon att jag känner mig lite osäker. Kan vi helt skjuta upp det här projektet, de är ju, eller åtminstone hon är ganska ung, kan vi skjuta upp alla tankar på barn i ett år och så ser vi sen hur det känns?
Mm.
Att på något sätt ta ur den stressen ur ekvationen.
Absolut, jag tror att det är jätteklokt för att de har inte bråttom på något sätt åt något håll. Och vi brukar ju här i relationspodden ofta prata om det här med att sätta en tidsgräns på saker och ting. Att jag skulle råda nu då Stupid Cupid, vår första brevskrivare, att sätta en sån här 6 månader. Det brukar vi ju sätta på ganska många situationer. Att ge det 6 månader när du tar och lägger den där härliga kompisen lite sådär på sparlåga. Kanske inte umgås så mycket med den personen. Och istället så satsar du gärna nu på din sambo. Och så hittar ni på lite nya roliga grejer som ni kan göra tillsammans. Gör de här sakerna som ni gjorde, ni träffades. Och satsa lite mer för att se att finns det någonting här. Och det kan ju hända att den automatiskt liksom flammar upp hela relationen. Eller sen så kan man märka att det blev faktiskt inte något bättre heller fast vi får till råd oss. Då har du ju ditt svar där, men att ge det liksom lite tid.
Om 6 månader, vet du vad det är för dag då? Det är alla hjärtans dag. Så där har du din deadline. Nu låter du det här bara surra på och så ser du på alla hjärtans dag hur det känns.
Ja, men dumpa inte honom på alla hjärtans dag. Det är brutalt. Ifall du kommer fram till det. Ja. Annars kanske du säger på alla hjärtans dag sen att jag är redo, älskling.
Ja, nu ska här lagas barn.
Ja. Men bra! Tack igen! Alltså, det kom in så många fina brev här. Alla rymdes givetvis inte med i den här podden, men vi lägger ut några fler på svenska.yle.fi. Gå in och läs där. Och har du ett eget dilemma i stil med Stupid Cupid så är det bara att skriva till oss på relationspodden@yle.fi eller via vilket som helst av våra formulär ute på internet.
Gör gärna det. Vi agerar så fort vi bara hinner och kan. Vi hörs igen om en vecka.
Vi gör det.
Hej då!
Hej då!